Medelåldern för utvecklare var 28 år. Vilket
oj.
I mina öron lät liksom helt galet. Så, här, så att jag började liksom så här gräva lite mer i det. Indier var de yngsta, genomsnittsålder 26. Australiensarna var äldst, 32.
Det var ju den gamla.
Oj, vad gamla. Ja,
precis. Du är fortfarande yngre än mig.
Ja.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Om inte du har med dig ett sånt här would you rather påstående idag, för att jag är, nu är det din grej, tänker jag. Eller jag
shit,
får
vilken
något...
press.
Ja. Har du det eller?
Jag har faktiskt det. Jo, jag har den, jag kan dra. Jag har en hel lista som så här liksom fall i fall, så att vi kör ändå.
Okej, bra. Mm.
Okej. Skulle du hellre jobba i ett team som ständigt följer de senaste tekniktrenderna, vilket då betyder konstant refakturering och omstrukturering av ditt projekt och din kod, eller arbeta i ett team som håller sig till beprövade metoder men som helt undviker nya trender?
Jag vågar liksom inte välja snabbt, för det kanske är någon hake där. Men den första?
Ja, men tänk att du kommer ju aldrig framåt med nya features, för ni bara refakturerar hela tiden. Så fort det kommer ett nytt JS-ramverk så ska ni liksom byta till det.
Jaha, du menar så. Okej. Ja, det går ju typ, det är väl ett nytt JS-ramverk per dag.
Typ. Eller så här, det kanske inte behöver vara ett helt nytt ramverk, men det kommit någon ny liksom.
Ja, men varje uppgradering som släpps så är det så här, pausa allt featurebygge, nu ska vi uppgradera. Ja, jag fattar, det kan bli sjukt mycket. I alla fall så här, men det är om man jobbar med JavaScript.
Mm.
Det här är ju typ inte applicerbart på några andra språk.
Nej, förvisso.
Vi har många som inte jobbar med JavaScript. Mm. Om ni inte har rört det.
Gör inte
så
det.
JavaScript, om man vill känna sig konstant behövd, så jag vet inte. Det är ju ganska galet faktiskt. Men det har ju kommit ramverk som sköter det mesta.
Ja,
nu.
Absolut.
Typ Next.js.
Jo.
Ja, men vad sa du att det andra var nu igen?
Ja, men mer håller sig till beprövade metoder, men undviker nya trender. Alltså då är det kanske mer så här gammal traditionell arkitektur och patterns som är etablerade liksom.
Nej, det är också tråkigt, för det är så här, jag vet att så här, man kan ju gå hem och testa saker då, om teamet aldrig förändras. Mm. Men det är rätt så tråkigt att inte få göra det i produktion. Jag vet inte, Madeleine, varför är de här så svåra alltid? Jag sa ju i förra avsnittet att tänk om jag väljer och allt det här kommer bli sant en dag. Jag måste liksom tänka, vad valde jag innan? Hur passar
det här? Vi snackar om overkill.
Jätteavancerat. Men jag tar nog det sista. Jag har migrerat så mycket JavaScript nu att jag orkar liksom inte mer. Du då?
Alltså, ja, vi hamnar faktiskt ofta på samma, för jag är också inne på att ta den sista, att det blir liksom för överväldigande att hela tiden uppgradera och byta. Alltså, man vill ha lite lugn och ro. Även om jag älskar refakturering och sånt, så är det tjatigt att hela tiden behöva sätta sig in i något nytt.
Så att, ja, men det är skillnad på refakturering och att alltid uppgradera och byta ramverk, för det är väldigt svårt.
Ja.
Och just det, IS, det funkar inte alltid ihop med annat. Du vet, så här, man bara, kan vi inte använda det här? Och så börjar man på det och så bara, jaha, nej, men det här biblioteket supportar inte det här än, som är en dependency. Alltså, det är skit.
Det är ett härke.
Ja. Bra, då har vi det utrett.
Mm.
Vi ska också tacka våra stjärnsupportrar på Patreon. Björn Jonsson, Lars Nyström, Alicia, Dag Renell, Ketan Kajimedchak och alla ni andra som stöttar oss på Patreon.
Tack till er.
Mm. Och idag har vi ju ett avsnitt som vi spelade in på Öredev med oss. Alltså det här var en så, ett sånt oväntat talk. Och vi såg ju Tobias hålla sitt tak innan vi spelade in det. Och det var så fullsatt. Vi säger det också i intervjun. Ja. Men ja, jag minns i alla fall att det var väldigt bra och väldigt uppskattat.
Mm, definitivt. Och det var ju lite, det var ju inte så techigt på det sättet. Utan det handlar ju mer om ja, men perspektivet från någon som har jobbat länge i branschen. Och liksom, vad är det viktiga? Är det viktigt att skriva kod snabbt och liksom bara få ut det? Eller är det bättre att faktiskt kanske ta sin tid och allting och bli gammal liksom?
Ja, det är roligt att han pratar om så här, turning old as a developer is hard.
Ja, nej, jag tyckte också det var faktiskt väldigt roligt och det var jättekul att prata med Tobias också.
Ja, ja, men innan vi spoilar för mycket om vad vi faktiskt ska prata om så kan vi ju... Vi kan ju släppa på.
Ja, det är bättre att vi ska göra det än att vi ska sitta här och återberätta. Så här i 3 timmar och sen så han så. Ja. Nej, låt oss lyssna istället.
Okej, ja, vi ses där. Så vi sitter här på Öredöv-konferensen dag 2. Och vi har en gäst med oss som precis har hållit sitt tag tidigare idag. Och det är Tobias Modig. Välkommen.
Tack så mycket.
Mm. Och du är utvecklare. Du är utvecklarcoach. Och obviously då talare som du har varit här idag. Du har kodat sedan slutet av 90-talet.
Usch ja, länge sedan. Usch.
Jättehäftigt ju. Ja. Du tycker om clean code och du gillar men bra vanor, bra arbetsmiljö. Du brinner för kompetensutveckling och du jobbar just nu som konsult på Citrus i Stockholm, va?
Yes, Citrus.
Citrus, nu sa jag det fel igen, fast no jag tränade worries. Innan. Men berätta lite, så här, vad är det du har pratat om idag här på konferensen? Det var ju, vi ska ju säga det, det var fullsatt. Folk satt på varandras axlar nästan och på golven. Så att det var väldigt populärt talk.
Mm.
Vad handlar det om?
Ja, det handlar om egentligen, eller om vi tar det från början, så att det hela började 2019 tror jag, så läste jag Stack Overflows sån här utvecklarenkät som visade på något sätt att medelåldern för utvecklare var 28 år. Vilket mina öron lät liksom helt galet så här, så att jag började liksom så här gräva lite mer i det. Indier var de yngsta, genomsnittsålder 26. Australiensarna var äldst, 32.
Det var ju den gamla.
Ja,
du är fortfarande yngre än mig.
Ja. Så det kändes så här, liksom, när jag såg det. Det var nästan så, här, så att jag ramlade av stolen. Liksom. Så jag tänkte liksom så här, 28, det låter ungt. Så, här. Så jag började jämföra det med andra yrkes... Ja, yrken helt enkelt. Och så här, googlade lite, upptäckte att så här, lärare, genomsnittsålder 42. Läkare, 51. Taxichaufförer, 47. Bartender, 34.
Till och med det hade jag trott skulle vara yngre i snitt. Så här, 16-åringar som åker till Malaga och är bartenders.
Ja, ja, men precis. Diskare, 34.
Ja.
Och så här, så att det var på något sätt perspektivet. Liksom, så här, hur kommer det sig att vi utvecklare är så unga? Mm. Som en så här, bisats Minecraft-spelare 24. Så att det är liksom större skillnad eller större åldersspann mellan liksom, så här, en bartender och en utvecklare. Än det mellan en utvecklare och en genomsnittlig Minecraft-spelare. Så att det...
Men då förstår jag varför du säger att du är gammal. För att då blir ju... Vi blir då medelålders då i den branschen och du blir per definition gammal.
Gamling liksom. Ja. Så att, nej, men det var där det började och sen forskade, nu låter det som att det är, läste lite statistik.
Men hobbyforskning är det bästa som finns.
Ja, men precis. Medellivslängden för utvecklare.
Nej, för gud. Ja. Jag vill inte höra.
Nej. 8 år. Sen har liksom genomsnittsutvecklaren dragit vidare och gör något annat. Sen finns det ju som sagt undantag, kanske att vi är undantagen då, jag vet inte. Men som sagt, i genomsnitt efter 8 år så har de gått vidare till en annan roll.
Oj, men är de fortfarande kvar i techbranschen generellt, att de har blivit engineering manager eller någonting? Eller?
Många tar ju antingen den vägen eller någon agil coachväg eller börjar jobba med krav eller... Och vissa skolar väl om sig helt. Jag har inte stenkoll faktiskt. Men Men i alla fall, många på något sätt känns det som då, antingen blir bortskrämda från utvecklaryrket eller där, använder mer som någon slags, vad ska man kalla det, studsmatta liksom vidare i karriären. På något sätt är min känsla i alla fall att som utvecklare så förväntas man att komma in som en utvecklare, men efter en x antal år så ska man på något sätt så här, ja, röra sig framåt, eller man nu väljer att kalla det, i karriären på något sätt. Fortsätta att bli kanske en, ja, men en engineering manager eller en, vad det nu kan vara, liksom en CTO i bästa fall, liksom, om man verkligen så här når nirvana. Det är på något sätt liksom den fantastiska vägen som man borde gå. Medan i mina ögon så borde det finnas någon på något sätt karriärväg att göra och fortsätta hålla det tangentbord. Liksom. Och det finns ju undantag, men tyvärr så tror jag att de undantagen betalar det med liksom att inte följa med i någon slags löneutveckling, och de kanske inte liksom får, vad ska man säga, den statusen på jobbet eller vad man nu väljer att kalla det, som de kanske förtjänar. Så det är väl egentligen mitt talk eller första halvan av det i alla fall, på något sätt liksom försöka få oss att stanna kvar som utvecklare, inte bara söka vägen vidare för att ja, men jaga karriär på något sätt. Så att.
Det är det som är så konstigt, för att en erfaren utvecklare som har jobbat i många år är ju så otroligt värdefullt. Men jag kan ju verkligen känna igen det själv också, att det är många företag som saknar just de här karriärvägarna för ren teknisk. Ja, men du kanske kan bli arkitekt eller liksom, ja, enterprise architect eller solution architect eller någonting, tech lead, men det är oftast inte så definierat hur du tar dig dit.
Nej.
Och även när du blir, vad blir det ofta, så här, solution manager först och sånt.
Då sliter du koden ändå.
Varför sliter man folk ifrån koden? För att de flesta, alltså, jag skulle nästan säga att alla de som blir duktiga på de jobben är väldigt duktiga utvecklare. Och de säger oftast att de saknar det. Men de tillåts inte ha tiden. Eller jag vet inte, varför tror du att det är så att man ska liksom släppa tangentbordet alltid?
Ja, alltså jag vet inte, sen jag kan erkänna att jag har gått i fällan själv också. Jag fick erbjudande för ett antal år sedan så här, och Tobias liksom, vill du bli utvecklingschef? Jag bara, ja, men det är klart att man ska ta det spåret, men det var ju så sjukt tråkigt. Ja, men istället för att liksom göra saker som jag tycker är kul och kanske som jag är hyfsad på, så, här, så plötsligt så satt jag på möten och så här, började prata budget och liksom där, prata om så här, resurshantering liksom, så här, ska vi plocka in en till eller ja, så där liksom, hur funkar det med budget, och man satt och så här fightades med någon så här change advisory board och, som bara ville så här, få saker att inte pushas till produktion liksom. Jag vet inte, det lyckligtvis så lyckades jag hoppa tillbaka till utvecklarspåret igen, och det är med några år senare så är jag ganska glad över det faktiskt.
Men då är det skönt ändå att ha den insikten att du tyckte inte det var så roligt och att du faktiskt vågade ta ett steg tillbaka. Eller tillbaka är det ju inte.
Nej,
det är ju det. Men liksom, tillbaka till det du gjorde innan.
Ja, men precis. Det kanske är det också, ja, lycklig, eller vad ska man säga, fördelen med att i det här fallet du har varit konsult, vilket jag var konsult i den rollen också, så på något sätt så det var ganska lätt att kliva av på något sätt och gå vidare mot ett nytt uppdrag i så fall. Men det inget som så här lockar mig att hoppa på igen. Men jag är glad att jag testat det. Men det var inte min väg att gå på något sätt. Men samtidigt så går det inte att komma ifrån. Liksom att, nej, men när jag fick frågan, liksom, då var jag så här, oh, wow, liksom, chef, ja, vad kul. Men nej, det var inget för mig. Och jag tror att det är många där ute som liksom känner samma sak på något sätt. Att ja, men man vill kunna göra en karriär på ett eller annat sätt. Men vill samtidigt så... Kodandet, det är kul liksom. Det är det som lockar.
Men jag kan skilja lite mellan olika organisationer. För att jag kan tänka mig att det jobbet skulle kunna vara roligt någon annanstans. Det finns ju folk som vill prata om så här, vad behöver vi för talanger i teamet för att vi bygga bättre produkter. Och sen att de får även vara, men kanske inte att man sitter och tar vanliga user stories. Men man är delaktig i kodgranskning och sånt där. Och jag tittade på, scrollade bara igenom lite jobb och Klarna för att ta inspiration för att skriva en jobbannons till en kund jag sitter hos just nu. Där var det så intressant att på Klarna så står det engineering manager. Och sen efter det så står det vilket språk du ska vara engineering manager i.
Mm.
Så det var liksom, ja men, JavaScript, TypeScript eller om det är de andra projekten. För att du förväntas kunna kod och du är med. Du kanske har flera team men du är ändå med dem på något sätt som en tech lead.
Mm.
Så det känns som att det skiljer sig, men det är väldigt få företag som faktiskt gör det så som vi kanske önskat att det hade varit.
Ja, nej, men det är säkert så. Jag, om man, nu är jag ytterst fördomsfull här, men jag kan ju tänka mig att liksom, ju, vad ska man säga, ju nyare eller modernare ett företag är, desto plattare är säkert organisationen och desto närmare är man säkert det du beskriver. Men det stället jag satt på då, gammal liksom, organisation med alla sina olika lager och mellanchefer och så vidare. Så att det är väldigt hierarkiskt på något sätt.
Mm.
Det finns säkert goda exempel där ute också, absolut.
Det kanske är deras egna tankar om vad som är ett högre kliv som liksom smittar av sig på vad vi andra borde göra för att ta oss upp.
Mm.
Men har man en vd som är en utvecklare i grunden så kan jag tänka mig att det smittar av sig istället.
Säkert.
På gott och ont också. Men,
Alltså, varför tror du det är så att folk väljer att gå till de här? Är det för att man får bättre betalt? Eller är det för att man känner att man bör göra det för att avancera i karriären? Eller?
Både och skulle jag säga. Alltså, lön lockar ju säkert alltid på något sätt. Men också tror jag i alla fall att det är den här liksom förväntningen att ja, men man kommer in som en utvecklare. Men efter några år liksom, då är det dags att avancera liksom, och kanske ta en team lead roll eller en tech lead roll eller något, och så ska man sakta vandra vidare på något sätt. Det är på något sätt den liksom så här förväntade karriärvägen. Så att,
vad ska vi göra åt det då? Hur vi vill ju ha kvar alla grymma utvecklare.
Så att, en del i det talket jag gjorde då har en liten så här online-poll där man frågar publiken, jag har också läst lite statistik och så, som till anledningar varför utvecklare slutar. Och tre saker som oftast sticker ut är dels att de tappar gnistan, det är liksom inte kul att koda längre. Sen så är det just det att de byter roll och liksom avancerar i karriären. Och det tredje är faktiskt att de på något sätt känner sig liksom gamla och tycker att det är liksom så här jobbigt att hänga med i teknikutvecklingen och känner sig liksom långsamma när det så här fylls på med så här unga, hungriga talanger som kan alla liksom nya JavaScript-ramverk och whatever det kan vara. Liksom. Medan de sitter där och fortfarande inte lyckas så här skriva ett snabel A på tangentbordet. Liksom.
Mm.
Så det är väl liksom ofta de tre anledningarna som sticker ut lite till att folk går vidare.
Det var kul att du avslutade, för det här är lite första delen av ditt talk. Det du pratar om senare går vi in på strax, men du avslutade den delen lite med att så här, vad var det du sa, att det är dumt att göra om bra utvecklare till liksom medelmåttiga chefer? Eller
ja,
så här.
Men precis. Jag håller något litet brandtal där i mitten, liksom när jag ber chefer att sluta förvandla typ så här 10x developers. Det är 0.4x administrators.
Exakt.
Lite så. Och det var precis, nu säger inte jag att jag är liksom en 10x developer själv, men det var i alla fall det som kändes när jag liksom tog den här utvecklingschefsrollen, att jag gick från att känna mig ändå ganska hyfsad på mitt jobb liksom, till någon som så här, bara någon medelmåtta som inte liksom trivdes med vad jag gjorde, och jag kände mig inte särskilt duktig liksom, och det var bara så här tråkigt att gå till jobbet helt enkelt. Så att,
ja, men så är det ju, bara för att du har varit en fantastisk utvecklare behöver det inte alls betyda att du är en bra chef.
Nej, men
det är
precis.
Ju helt andra kvaliteter som krävs för den typen av yrken ändå.
Ja.
Mm. En äldre, alltså det känns så konstigt att säga äldre då, men relativt till alla andra då. De äldre utvecklarna börjar känna sig långsamma, och jag tänker att man kanske känner sig lite missplacerad till och med när man är den äldsta i teamet. Jag har också en utvecklare som är liksom över 40 och säger hela tiden hur gammal han är, och det är så här, nej men du skrämmer mig från att bli 40. Men ja, man känner sig missplacerad och långsam då. Och det var någonting du gick in på, att långsamt är bra.
Ja, precis.
Varför då?
Alltså, det, Det som jag i alla fall tycker man har sett många gånger är ju att vi fokuserar på hastighet. Men egentligen på kortsiktig hastighet, så vi liksom, jag gör en liknelse i talet till exempel med att vi är som Usain Bolt, 100 meters löparen, när vi i själva verket borde vara liksom så här maratonlöpare. Att det, liksom, det är den långsiktiga hastigheten som är viktig, och inte den liksom så här kortsiktiga. Det är inte jätteviktigt att du liksom klarar av att skriva den här feature requesten eller vad det kan vara på liksom 40 minuter eller 4 timmar. Det spelar liksom ingen roll i långa loppet, eftersom koden ska leva liksom i 10 års tid och den ska underhållas och förvaltas och så vidare. Så att det är mycket viktigare att du skriver liksom något i lugn och ro och gör det liksom rätt och läsbart, lätt underhållet, än att så här vara på någon slags hjälte liksom som bara sprutar ur sig Jira tickets eller vad det nu kan vara liksom, som gör en projektledare glad kortsiktigt, men på längre sikt så blir liksom systemet blir så här, det blir trögare och trögare och svårare att underhålla, och till slut så blir det liksom långsamt för oss alla. Så att jag tror att även om man då är äldre och känner sig liksom att ja, men jag är långsam, och dessutom man kanske har familj och det är barn och man jobbar inte sena kvällar och så vidare liksom, så det spelar liksom inte så stor roll i långa loppet om man ser liksom hur länge koden lever, utan ur det perspektivet, det viktiga är liksom en god kvalitativ kod än att bara spruta ur sig feature requests som gör den liksom snabb i 2 månader men långsam på 2 års sikt liksom.
Och det tror inte jag är någonting som egentligen är unikt för då äldre personer, utan den här hetsen som det skapar även bland folk som är nya tror jag kan vara ganska ohälsosam och stressande, och känna att ja, men jag måste sitta varje kväll och jobba på mitt extra projekt för att lära mig det här, eller jag måste skriva bloggar eller podda eller allt det här för att hålla mig uppdaterad och vara det här lilla extra.
Mm. Och absolut.
Vad är det som i vårt yrke som gör att vi har de här orimliga förväntningarna på oss egentligen?
Ja, nej, jag vet inte heller, för att det är som du säger, det är nästan förväntat att man ska ha sitt hobbyprojekt och man ska sköta sin kompetensutveckling utanför de liksom 40 timmars arbetsvecka, vilket jag också tycker är helt, helt galet. Det förväntas ju inte i någon annan. Det är inte så att en läkare går hem och hobbyopererar på kvällen liksom.
Sitter och snittar upp lite.
Ja, nej,
jag gillar att du också drar läkare som exempel. Det har också varit favorit, för vi kan så mycket om läkaryrket varje gång.
Ja.
Nej. Men jag undrar om det är en kombination av att det här är det enda yrket jag någonsin haft som jag egentligen varje dag älskar att gå till. Visst, det finns saker jag inte tycker om som kan ha med processer att göra, och det finns alltid problem med relationer. Jag gillar inte daily stand-ups. Men det är för att de är på morgonen. Det har med tiden att göra. Men jag älskar det här jobbet, och det är många andra som känner så. Vi går ju på konferenser för det är så himla kul. Vi älskar det. Och därför är det många av oss som är intresserade utanför arbetstiderna. Och sen har vi också att då är det så många som är unga som också har tiden att lägga. Så skapas det en sån här föreställning om att alla sitter och har hobbyprojekt på kvällarna. Mm. Vilket kanske är bara 10% av oss som egentligen gör. Eller att vi gör det en liten del av vårt liv. Men det är ju det som syns.
Precis. Det är ju faktiskt också... Jag sa att jag hade någon undersökning i mitt talk där en av frågorna som ställs är liksom, vad tror du kommer att få dig att sluta att vara utvecklare? Och det är faktiskt ett fjärde alternativ som ofta kommer högt upp också, och det är att de tror att de kommer att bli utbrända.
Mm.
Jag har inte någon slags psykologisk kompetens att ta det vidare och ge folk råd hur de ska bete sig och så vidare, mer än att lugna ner sig liksom. Så att jag brukar inte vilja liksom ta upp det mer i mitt snack, för jag känner att jag har liksom inte den kompetensen att ge tips till folk som är på väg att bli utbrända. Men det, jag tror ju att det också skulle kunna vara en produkt av det du säger, att ja, men först ska man jobba 40 timmar och sen så ska man gå hem och koda lite till, och så ska man läsa en bok på helgen, och så ska man skriva en bloggpost, och så ja, till slut så kaosar liksom livet ihop. Det skulle absolut kunna vara en anledning.
Mm. Samtidigt så är det svårt, för det är ju en av de grejerna jag verkligen älskar med den här branschen också, att vi är så öppna och vi har kunskapsdelning och vi har alla de här fantastiska communitiesarna och open source, och mycket bygger ju på att folk faktiskt investerar sin egen tid och bidrar med sin kunskap.
Absolut, ja, men jag håller med, det är fantastiskt, och det är ju verkligen en balansgång på något sätt Men det som jag kan väl känna är att det, så länge det är liksom drivet av egen intresse och lust på något sätt, så är det okej. Men om det blir en förväntning och en belastning, så ja, men då ska man förmodligen sluta, och det ska vara okej att fortsätta vara en utvecklare och känna att nej, men efter 5 då vill jag gå hem till familjen och leka med mina barn och se dem växa upp, istället för att låsa in mig i arbetsrummet och koda på något obskyrt liksom JavaScript-ramverk. Liksom. Ja, allt har väl sin tid på något sätt, och det måste vara okej liksom, att som utvecklare faktiskt vara en 9-5 arbetare, tycker jag.
På något sätt är det ju ändå oundvikligt när vi lever i den här världen som vi gör, att det, där är ett högt tempo och alla vill liksom att man ska springa på alla bollar samtidigt. Men hur kan vi göra för att lugna ner oss ändå?
Ja, alltså det finns, eller om vi går tillbaka till mitt talk, så avslutas faktiskt det talket med ett antal liksom lite mer så här konkreta förslag på vad jag tycker att vi borde göra. Och det första jag nämner är egentligen att vi borde fokusera mer på kompetensutveckling, gå på konferenser, ja, läsa bloggar, ha codekatas och så vidare. Men också då med återkoppling till det vi sa tidigare, att det borde naturligt vara en del av liksom det dagliga arbetet. Det ska inte vara något som man gör på kvällar och helger och så vidare, utan men fokusera på kompetensutveckling på något sätt. En annan sak som jag tar upp är också att jag tycker att vi borde refakturera mer, alltså spendera mer tid på att göra koden läsbar och anpassa designen till hur liksom systemet har växt under åren på något sätt, så att man kontinuerligt liksom underhåller produkten och får in det också som en del av det dagliga arbetet på något sätt, att ja, men, inte bara bygga nya features utan faktiskt vårda det som man har på något sätt också.
Definitivt, det är så viktigt. Jag själv älskar att refakturera, jag tycker det är så roligt att göra det och bara få känna att det här blir mycket mer läsbart, eller plötsligt förstår jag den här krångliga liksom, algoritmen som någon annan har skrivit eller någonting. Men det kan ju vara en utmaning när man har någon stakeholder som vill att man ska ha nya saker ute i prod och grejer, men de behöver också kanske sakta ner lite.
Ja men precis.
Vi såg ju det på något av talksen igår. Jag tror nästan det var på keynoten. Just det här med att folk... Nej, just det, när vi kollade på SafeTalket, så var det. Att stakeholders uppskattar ju mer när vi inte laddar med så hög kapacitet, för det blir mer förutsägbart vad man kan leverera istället för att du committar till att du ska leverera på 100% hela tiden, för då levererar du aldrig så mycket som du har lovat.
Just det. En annan sak också som jag också tar upp i talket är egentligen det här med psykologisk trygghet, att bygga team på något sätt. Just där, om ni har läst Googles team study som visade liksom att det absolut viktigaste är på något sätt att liksom teammedlemmarna känner sig psykologiskt trygga och att man liksom bygger förtroende för varandra. Det är också något, och att man kanske också, det finns någon liknelse där, att liksom så här, hur ofta borstar du tänderna? Ja, men du gör det lite varje dag för att det, liksom, det bygger din hygien på bästa sätt. Men hur ofta liksom jobbar du på liksom teamhygienen? Ja, men det gör du en gång per år. När det är så här, du skickar iväg, ja, precis. Du skickar iväg alla på teambuilding-dag i skogen och så klättrar ni lite i berg och så sover ni i tält och sen så ska allt vara liksom guld och gröna skogar. Men att det kanske också skulle vara något som man liksom, i tandborstmetaforen så är faktiskt, ja, men ägnar sig några minuter per dag liksom åt att faktiskt bygga team, ta tid och ta en fika ihop eller spela lite spel eller vad det nu är som ett team, ja, men som bygger respektive team på något sätt. Att det också blir så här en del av arbetsdagen, för att ja, det kostar lite pengar, tid, effektivitet kortsiktigt, men på lång sikt så är jag definitivt övertygad om att även sånt liksom bygger snabbhet.
Ja, gud vilken bra liknelse, verkligen. Jag kan berätta faktiskt vad vi gör i vårt team för att borsta tänderna varje dag, eller vad man ska säga. Vi har ju då våra daily stand-ups 9 tidigt, tyvärr, men så är det. Och absolut att vi avhandlar det här klassiska, vad har du gjort sedan igår, har du några förhinder och så vidare. Men vi startar våra dailies med att vi har ett sånt här typ lyckohjul som vi snurrar. Ah. Och så snurrar vi fram dagens ämne. Och det kan vara allting från vem har flest böcker i sin bokhylla till vem har senast... jag vet inte, hyrt en film eller... Alltså så här, alla möjliga ämnen som vi själva då kommer på tillsammans. Och det blir liksom vår ordning för i vilken ordning vi ska prata på dailyn. Så att då får man nominera. Okej, okay. Ja, jag tror att Sofia har flest kryddburkar i sitt kryddskåp. Alltså berättar då Sofia, ja men jag tror jag har 30 kryddor. Jag är så här, medelsvensson har lite olika. Och sen så berättar du då din vanliga daily. Och sen så skickar du vidare. Ja men jag tror ändå att Madre har liksom 100 kryddor för du gillar matlagning. Och så får man ändå den här dialogen. Visst, vår daily tar 30 minuter istället för 15. Men man får ändå den här liksom connectionen och lära känna varandra och jobba på hygienen. Så att det jag rekommenderar till dem som vill göra någonting kul.
Ja, nej men det låter ju helt fantastiskt. Det
visste jag inte att ni gjorde. Det låter jätteroligt. Ja. Nej men, det är så synd. Alltså att vi människor inte kan se långsiktigt är ju mänsklighetens största problem antagligen. Det är precis det som sker här också. Det är väldigt tråkigt. För alla de här teknikerna för att bygga psykologisk trygghet. Jag tror att du nämnde 3D i ditt tag också. Att det är någonting som man kanske vid första tanken tänker skulle få det gå långsamt.
Ja, precis. Det är ju oftast också att om någon provar TDD för första gången. Ja, men det är klart att det tar minst dubbelt så lång tid att bygga en liksom feature jämfört med om du bara kodar den på något sätt. Men sett över tiden med liksom den testbarheten du har och tryggheten med att kunna ändra koden i framtiden och så vidare. Så det betalar tillbaka sig på något sätt.
Mm. Men att vi inte kan se det långsiktigt. Ja. Att vi, även fast vi kan mäta det, vi skulle ju kunna faktiskt se resultaten. Så, men i vårt team så kommer det funka om vi gör så här ändå. Det är synd att vi är så korkade när det gäller det.
Ja.
Korkade var vi. Ja.
Gamla och korkade. I alla fall vi här.
Nej men ibland så är det så svårt. För man vet ju egentligen vad som är bästa saken att göra. Men man blir ändå stressad. Och man vet att vi har våra deadlines att hålla. Och allt det här. Alltså man är ju bara människa också. Så att ibland är det svårt att ta det här steget tillbaka. Men jag tror det är viktigt att man bara tänker att det är en investering man gör. In the long run liksom. Så kommer det vara bättre för teamet och för leveransen och allting.
Men alltså vi började ju prata om det här att det är ju inte jättekul att ha en chef som inte är en utvecklare längre eller aldrig har varit det, men det är också därför vi behöver utvecklare som chefer, det tyvärr. För då hade de ju kunnat komma ihåg hur det är. Vissa får gärna gå vidare och bli de här som bara sitter i mötena.
Ja, men absolut. Jag har haft chefer som har varit utvecklade tidigare som har varit fantastiska chefer också. Så att det behöver ju inte betyda att man är en dålig chef bara för att man har varit utvecklare. Men som sagt, om man kunde plocka bort den här lilla hetsen i alla fall så tror jag det är ett bra steg.
Ja, men jag håller med. Jag har också haft ex-utvecklare som chefer som har varit fantastiska. Men det som är viktigt för mig är liksom att de på något sätt tar det steget för att det är det som känns som det de vill göra på något sätt. Inte för att det är enda vägen att gå om de vill höja sin lön eller om de vill liksom få mer status i bolaget eller på något sätt, utan att det är liksom det karriärsteget som känns rätt på något sätt. Mm.
Status är ju intressant också, för att jag kan tycka att det för mig som själv utvecklar så tycker jag det ligger så mycket status i att se en annan utvecklare som har jobbat länge i branschen. Så att vi får kanske omdefiniera lite, vem är det man egentligen vill ha den här statusen inför? Är det inför folk som inte själva jobbar som utvecklare? För att, jag vet inte, jag ska förklara för min familj eller så här, någon annan som inte är i branschen, så de fattar ju inte om jag berättar att jag är utvecklare eller tech lead eller vad det kan vara. Men de fattar ju om jag är chef. Det är ju så här, oh wow, bra jobbat. Men vi får kanske bli lite mer prestigelösa.
Ja. Och världens mäktigaste man är ju utvecklare. Och jag menar alla de här som sitter på stora techföretagen är ju utvecklare i grunden. De är, tycker jag vad man vill om just de dudesen. Men de som vi ser upp till är ju utvecklare som sen blivit mer och mer chefer. Men man ser ofta hur de försöker gå in tillbaka och koda. Vi har ju sett så här Elon Musk, att han vill blanda sig i liksom hur man deployar saker på X och allt möjligt. Men utvecklare är coolast. Men vad är det du vill skicka med alla som lyssnar? Som avslutning.
Det Det är nog ändå att fortsätta utveckla, eller fortsätta vara en utvecklare så länge liksom utvecklad lågan brinner och du tycker att det är kul. Det är liksom, byt inte karriär om du fortfarande liksom brinner för kodandet, skulle jag säga.
Nu ska vi aldrig sluta bli utvecklare.
Jättebra.
Ja, stort tack för att du ville vara med och prata med oss idag. Jättekul att höra dina perspektiv på utveckling.
Mm. Ja, vi hörs nästa vecka.
Mm. Hej då allihopa.
Hej då.